Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådet. Det är säsongspremiär och vi drar igång med Annika Winst, mångårig chefsekonom på Nordea, och Johan Javeus, numera seniorekonom på SCB i studion. Välkomna tillbaka.
Tack.
Tackar.
Jag heter Victor Munkhammar och det är onsdag den 30 augusti när vi spelar in. Då vet ni vad vi vet när vi står här och pratar. Det har hänt saker under sommaren. Det är ett axplock vi får välja ut. Riktigt allt kan vi nog inte täcka in. Men vi ska ta upp ifall det som har kallats för världens mest väntade lågkonjunktur nu till sist har kommit. I alla fall i Europa har det varit väldigt svag statistik och svaga indikatorer under sommaren. Sen ska vi blicka mot Kina där både konjunkturen och strukturen spökar lite grann. Är det en ny fas på väg för den ekonomi som har varit hela världens tillväxtmotor sedan millennieskiftet ungefär? Och sen får vi som vanligt spaningar och på slutet veckans viktigaste. Innan vi börjar med huvudmenyn blir det en liten amuse-bouche. Nu på morgonen kom det en färsk barometer från Konjunkturinstitutet. Huvudindikatorn sjönk, men det som stack ut mest kanske, Annika, var att indikatorn för tjänstesektorn föll ganska brant. Det är faktiskt den del av ekonomin där företagen nu ser dystrast på läget. Vad tänkte du när du fick upp den på skärmen, barometern?
Nej, men jag fokuserar också på tjänsteindikatorn, och det gör jag för att tjänstesektorn har ju hållit emot, inte bara i Sverige utan i många länder, och har den varit imponerande stark sedan man öppnade upp efter pandemin. Men nu börjar vi se tendenser till att också den viker. Och det är intressant och viktigt, för det är ju en viktig del i ekonomin, en växande del av ekonomin. Men det är också viktigt för centralbanker och inte minst för Riksbanken då, för att tjänstesektorn driver också inflation. Och så länge den då har gått starkt så har det funnits risk för löneinflation. Stor brist på kompetens i den sektorn. Och det har då gjort att Riksbanken har haft stort fokus på tjänsteinflationen. Så det här är viktigt.
Ja, så att inget ont som inte för något gott med sig, kan man säga då. Att trist med lägre fart, men kanske att det är det som kan få lite bukt på den här tjänsteinflationen. Som du är inne på, är ju den som stressar Riksbanken väldigt mycket.
Ja, poängen med centralbankernas räntehöjning är ju att dämpa efterfrågetrycket för att på så sätt få ner inflationen. Så att det här är ju en önskvärd effekt från ett centralbanksperspektiv.
Ja. Johan, något kort från dig om
detta? Jag håller med, och sen tycker jag också man kan lyfta fram att även hushållen har blivit lite mer pessimistiska igen efter att vi har sett en återhämtning i hushållsförtroende under det här året. Så verkar det kanske ett litet trendbrott i fel riktning även där.
Ja, och jag såg också att inflationsförväntningarna hos just hushållen steg. Det kanske hänger ihop, den ökade pessimismen med det. Bra, allt om konjunkturbarometern kan man läsa på sajten. Har redan läst, hoppas jag, när ni hör detta.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då kastar vi oss över, det här är ju en delmängd i det vi ska prata om nu, nämligen ifall den här lågkonjunkturen, som jag sa inledningsvis, så är det ju många som har gått och väntat på den, och allt har ju talat för, men många ekonomier har ju hållit emot väldigt bra, inte minst just tjänstesektorn, Annika, som du var inne på nyss. Men nu under sommaren, särskilt från Tyskland men även från övriga euroområdet, har det ju varit svaga indikatorer och svaga utfall. Vi fick en dålig, om än inte fullt så dålig som den preliminära statistiken visade, dålig BNP-siffra för Sverige häromdagen bara. Är det dags nu? Kommer höstrusket?
Ja, det gör det, och dessvärre så kommer det nog vara ganska länge. Det finns signaler om att det nu konsekvenserna av de penningpolitiska åtstramningar som man har gjort syns på bredare front. Och om vi börjar i Europa så är ju Tyskland motorn både för södra Europa och också för oss i Norden. Men de är väldigt beroende av Kina, och här ser vi nu att tysk ekonomi går betydligt svagare. Och sen har vi också andra utmaningar i Europa. Alltså, vi har ju varit väldigt drabbade av energifrågan där det krävs förändringar i investeringar och så vidare. Också strukturella utmaningar jämfört med andra delar av ekonomin. Så jag är bekymrad över Europa, och jag tror dessvärre att vi kommer att se en svag utveckling där som kommer att påverka våra företag. Och bromsar omvärlden så kan man ju förvänta sig att även industrin i Sverige kommer att bromsa. Exportsektorn kommer att påverkas av det här.
Ja, Johan?
Nej, men det är ju framförallt tysk svaghet som är ett problem för oss. Och Tyskland är ett väldigt industriberoende land. Det är ju det land, tror jag, i Europa som har störst andel av sin ekonomi i industrin. Och det är klart att man känner av stora problem där nu med minskad efterfrågan. Kanske också bilindustrin som har rätt mycket ny konkurrens från Kina och inte riktigt lyckats i den här omställningen än mot mer elektrifiering. Och sen så ser det ju lite bättre ut då i de länder som har haft en lite mindre industrityngd i sin ekonomi, som Spanien och även Frankrike. Då. Men på det hela taget så absolut svagare, och att Tyskland går så dåligt, det är ju ett problem för oss här i Sverige.
Annika Wallin igen.
Jag har ganska många företag som säger till mig nu att Tyskland inte längre är konkurrenskraftiga. Alltså de är dyra, och det skapar ju också utmaningar för tysk ekonomi inte nu, utöver de här strukturella problemen som man står inför, att man är lite för dyra för att vara i, om man börjar titta på andra länder. Så att det är ytterligare en aspekt.
Ja, det visade faktiskt IFO-institutets mätning av just detta augusti, att den tyska konkurrenskraften bland maskintillverkare och liknande var den sämsta sedan de hade börjat mäta den, 94 tror jag.
Just, och det säger företagen också. Så att, ja, och då beter de sig annorlunda. Då börjar de titta på andra länder och vad de ska vara istället och så vidare. Så det är också en viktig signal.
Ja. Johan, helt kort. Annika var inne på här på att det liksom inte bara är höstrusk, utan att det kan bli en lite mer utdragen historia. I alla fall till för något halvår sedan så var ju bilden ganska mycket att det var mer av ett dike som vi skulle igenom över, och sen skulle det vända upp ganska tydligt nästa år. Många av de prognosrevideringar som har kommit är ganska bleka vad gäller 24 också. Delar du den bilden att det är en mer utdragen historia vi ser framför oss snarare än ett hack?
Ja, men det är väl framförallt högre räntor som liksom börjar sätta ett tydligare och tydligare avtryck. Inte bara i Europa och i Sverige, utan faktiskt runt om i världen.
Ja. Så att de här mindre räntekänsliga ekonomierna, vi pratar mycket om den svenska ekonomin stora räntekänslighet, men även de där inte fullt går så snabbt börjar man se det nu.
Ja, och sen så tycker jag också att även om vi då ofta lyfts fram även av oss själva som en mer räntekänslig ekonomi, så det är klart att högre räntor påverkar alla ekonomier.
Ja, man får väl också säga att det som har hänt i sommar på marknaden, det är ju att långräntorna har gått upp. Och det har de ju gjort för att centralbankerna var tydliga med att de har inte fått den effekt de önskat av sina räntehöjningar. Så motståndskraften bland ekonomin har varit bättre, och då behöver de ta i mer, för de vill ha ner efterfrågan på så sätt få ner inflationen. Så att den takeaway som vi har från i sommar, det är väl att räntorna ska vara högre och längre. Alltså man pratar ju om att man skjuter på sänkningarna. Och det bör ju göra att den här återhämtningen tar längre tid och nedgången varar längre.
Det är en ränteplatå, inte bara en räntetopp.
Nej.
Utan de ligger kvar där. Det låter dystert, och risken är väl att det blir mer dystert nu när vi pratar om Kina då, som ju lever i den här miljön förstås. Det är ju inte någon isolerad ö, även om det är det i något större utsträckning än en hel del andra ekonomier. Och där, Johan, så har vi dels då det konjunkturella, det blev en uppstuds efter att de plötsligt bytte fot i covidfrågan. Den varade inte särskilt länge, och nu är det ju en del oro kring det strukturella, demografin förstås, den allra största grejen, men även att det här problemen i fastighetssektorn är någonting som liksom, det kommer ta lång tid att få bukt med det, med mera saker. Och regimen verkar famla lite, inte riktigt veta hur de ska göra. Tidigare har det varit väldigt stora och snabba stimulanser när tillväxten har vikt. Nu är det lite mer tveksamt. Ja, det är bäst att du fortsätter.
Nej, men det är ju precis så. Och det var ju väldigt stora förhoppningar om att när Kina äntligen bytte politik och öppnade upp, då skulle vi få en väldigt stor positiv effekt av det där, som inte bara skulle vara bra för Kina utan dessutom driva tillväxten i resten av världen. Sen visade det sig att det där blev mycket mindre än vad man hade hoppats. Och dessutom så visade det sig att de här andra problemen, de med fastighetspriser, med hög skuldsättning och kinesiska konsumenter som inte är så där jättesugna på att konsumera, de visade sig vara mycket, mycket mer ihålliga och allvarliga än vad man kanske hade trott. Och så dessutom har vi då fått de här problemen med den stigande ungdomsarbetslösheten och sådär. Så att det är en hel del av de här strukturella problemen som har visat sig vara jobbigare att hantera än vad jag tror många trodde i början av det här året.
Mm. Annika?
Ja, vi kommer med en ny konjunkturrapport nästa vecka och vi kommer revidera ner vår prognos för Kina ganska ordentligt, både för i år och för nästa år. Så jag delar ju den bilden som Johan har, att det är väldigt brett i Kina att det går svagt. Men egentligen är jag ännu mer orolig för det politiska riskerna som vi ser i Kina. Och det handlar ju om att det skapar en osäkerhet. Dels för omvärlden, vill man vara i Kina och kan man vara i Kina, ha produktion och så vidare. Det pratar jag med ganska många svenska företag om. Men också på den kinesiska hemmaplanen, att företag och hushåll blir mer försiktiga i den här miljön. Och jag tror att konsumenterna inte är där. Ett skäl är att man är liksom bekymrad över det politiska läget. Och sen var du själv inne på att de brukar stimulera, men det är inte alldeles enkelt. För att om man använder penningpolitiken idag, så blir det en ränteskillnad mot omvärlden med risk för att den kinesiska valutan försvagas. Precis det som vi ser på hemmaplan här. Och det vill man inte hur mycket som helst. Alltså man kan inte avvika allt för mycket från andra länder som då höjer räntan. Och tar man finanspolitiken så har Xi Jinping varit ganska tydlig med att de har en rätt hög skuld idag och den ska nog inte bli större. Och tittar man på lokal nivå eller regional nivå så är ju de fortfarande väldigt drabbade av covid-nedstängningarna. Så de har liksom ingen riktig möjlighet att stimulera varken via finans- eller penningpolitiken. Och så ändå ett stressat politiskt läge och en omvärld som bromsar och de är beroende av export. Alltså det är ju ganska många delar som är dåliga.
Och så är det lite så att om vi utmålar Sverige som en väldigt räntekänslig ekonomi, så skulle jag säga att Kina är antagligen åt andra hållet. Svenska hushåll får väldigt stor hjälp om Riksbanken skulle sänka räntor, men i Kina funkar det inte riktigt på samma sätt. Man har inte lika stor privat skuldsättning bland hushållen som gör att man får direkt del av den typen av stimulanser. Så att vad som behövs i Kina är nog mer av andra typer av direkta stimulanser till hushållen, alltså riktade stimulanser till hushållen, istället för att de här lite mer breda dragen som man får med räntesänkningar eller infrastrukturprojekt och andra saker som man kan möjligtvis dra igång.
Ja, det har ju varit modellen länge när det har varit problem, alltså att just de här regionala bankerna eller som sorterar under liksom det politiska systemet fast ut i regionerna har mer eller mindre beordrats att ge ut krediter, och så har man byggt gärna saker man kan ta på av olika slag. Och nu då kanske att det är konsumtionen, det har ju varit en Kina försökt med att gå över mot mera tjänstekonsumtion och så de senaste 10 åren, men det har liksom inte riktigt hänt något där. Annika, jag tänkte fråga, du sa att ni reviderar ner för i år, eftersom ni inte släppt den tänker jag inte fråga exakt till vad, men många har ju tänkt sig, eller tillväxtmålet i alla fall varit 5%, de revideringar som har kommit här kanske det blir 4, men om vi blickar säg 5-10 år framåt, vad ska man räkna med då från Kina, som ju ändå har bidragit med ungefär en tredjedel av den globala tillväxten sedan millennieskiftet? Vilka tillväxttal är det som är rimliga att räkna med?
Ja, deras egen bild är ju att de vill sträva mot 5%, och då kan man väl ligga under det ibland och ligga över det ibland. Men det är ju också en ekonomi som blir allt mer och mer mogen. Alltså det är ju lätt att få höga tillväxttal när man kommer från låga nivåer och ska höja levnadsstandarden, vilket de har gjort under många år. Det är mycket svårare när man kommit upp på liknande nivå som västvärlden och fortsätter leverera de här talen. Och jag tror också att man ska vara, i närtid i alla fall, ska man vara ödmjuk inför att västvärlden är lite mer skeptisk mot att ha allt för mycket handel med Kina. Vi kan inte backa ut här och nu, för vi har alldeles för mycket investerat där i dagsläget. Men man är lite mer försiktig. Jag har ju företag som säger att de underhållsinvesterar men vågar inte riktigt nyinvestera om de inte har försäljning i Kina. Så att det gör ju då att i närtid så kanske de får lite mindre bidrag från västvärlden. Tar man ännu lite längre bort, ja, då hoppas väl Kina på att deras hemmamarknad ska vara så stor att de kan strunta i västvärlden. Men det är kanske 10 år bort i tiden.
Ja, där kan man exempelvis, utländska direktinvesteringar har ju rasat brant i Kina. Sådär. Johan, innan vi går vidare, något om det liksom mera långsiktiga, om vi blickar bortom i år och närmaste åren vad gäller Kina. Japan jämförs det med ibland, där liksom otroligt snabb tillväxt 70-80-talet och sen har det varit klart långsammare, om man uttrycker det så.
Ja, absolut. Jag kan bara nämna det, eftersom vi kom med vår prognos igår. Så
ja, precis. Du kan ju prata fritt om den. Du har underlaget färskt.
Ja, men vi har ju reviderat ner tillväxten då för Kina. Ja. Och i år tror jag vi gick från 5,9 ner till 5,2. Så att de klarar fortfarande det här tillväxtmålet, men det är absolut inte lika bra fart som vi trodde i början av det här året. Mm. Och sen tycker väl jag att om man ska lyfta fram några långsiktiga risker i Kina som och det är egentligen de samma som har varit under rätt lång tid, det är de här politiska riskerna. Därför att om det här implicita kontraktet mellan de som styr och befolkningen i form av att du ska se till att alla har jobb och en ständigt växande och förbättrad levnadsstandard, om det börjar fallera, då kan vad som helst hända.
Där bör jag bara skjuta in ytterligare en sak. Och där är ju ungdomsarbetslösheten som har kommit upp och som Precis. Man nu har slutat publicera. Den ligger ju över 20% eller gjorde i början av sommaren. En risk. Om man backar bandet till Himmelska fridens torg 89 så var ju det en demokratiprocess. Men det var också unga människor som var oroliga för sin framtid. Så är det någon som protesterar i Kina, då är ju risken störst där. Och en hög arbetslöshet gör ju att det pyr mer än annars.
Ja, och just det. Och det är ju intressant att den statistikserien plötsligt upphörde. Ett tecken i tiden. Ja, bra. Jag har en känsla av att vi får återkomma till vad som händer i Kina, för det är viktigt.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Men nu ska vi kasta oss över säsongens första spaningar. Och Annika, du ska prata om något som jag tror många ligger varmt om hjärtat. Jag vet inte om det är rätt uttryck, men många bryr sig om. Nämligen vår stackars svenska valuta. Jag har själv inte varit utanför landets gränser den här sommaren. Men en del kanske har det och möjligen märkt då att det var dyrt att dricka kaffe.
Stackars och stackars. Om man bäddar får man ligga, kanske man ska säga istället.
Ja, ja, det är en bra start. Ja.
Men min poäng är att nu börjar kronan bli så svag att det faktiskt är en samhällsrisk. Och det hänger väldigt mycket ihop med den Sverigebild som målas upp. Dels är det ju så att vi är en liten öppen ekonomi och alla de drabbas samtidigt. Men vi har inhemska risker som gör att kronan är svag, som jag ser det. Och den bild som då har målats upp i omvärlden, det handlar ju om allt ifrån att vi har väldigt hög räntekänslighet i kommersiella fastighetsmarknaden, vi har det hos hushållen, men vi är heller inte med i NATO, vi är inte med i EU, vi skjuter varandra, vi
bränner koraner,
eller förlåt, euron,
tack.
Med koranbränning, alltså det är väldigt mycket starka rubriker som påverkar oss, och vi vet ju själva att allt i kommersiella fastighetsmarknaden är ju inte dåligt, utan det är några bolag som har stora utmaningar, men väldigt mycket av kommersiella fastighetsmarknaden är välskött, och vi har banker som är väldigt mycket mer välkapitaliserade idag än till exempel förra krisen. Vi har ett S i rockarmen som är otroligt starka offentliga finanser. Men vi pratar inte om det. Utan den bild som beskrivs är väldigt svart och vi dementerar inte den. Nu är risken så stor med kronan att det får negativa konsekvenser på andra håll än bara för företagen, att vi faktiskt måste förstå att det är vår uppgift att ändra den här Sverigebilden. Och det är ju jag och du och alla andra, men också från politiskt håll och från myndighetshåll, att man är lite mer nyanserad när man pratar om Sverige och svensk ekonomi. Och annars är ju risken att när man är en liten valuta att man faktiskt testar den. Och var går liksom gränsen för hur svag valutan kan bli? Och redan nu ser vi ju att utlänningar, de har köpt våra fritidshus länge, men det finns ju också en risk att man köper upp våra företag. Man köper upp vår framtid, vår konkurrenskraft. Och det är viktigt att påminna sig om att det här utländska kapitalet, det är väldigt lättflyktigt. Så kommer det in så kan det ju vara bra, men det kan också försvinna väldigt fort. Och här kan man ju ta som referens att kommuner har sålt ut fastigheter till exempel till, ja, de trodde kanske svenska ägare, men som i slutändan har blivit utländska ägare, och så har man tappat kontrollen. Det där ska man vara ödmjuk inför, och priset är nu så högt att jag tror att det är väldigt viktigt att vi förstår att ansvaret att ändra den här Sverigebilden, det är vårt. Man kan inte längre, som vi har varit, självgoda tycker jag, och säga att nej, men de har fel. Utlänningar har fel när de tittar på Sverige. Det är inte så dåligt.
Varför också?
Ja, det är vår uppgift. För vi betalar priset. Varför ska man köpa svenska kronor idag om man sitter i Asien till exempel och ser de här svarta rubrikerna och inte har nyanserna?
Så du efterlyser en PR-offensiv till kronans försvar?
Ja, jag efterlyser att vi målar upp en bild som stämmer mer överens med det som vi själva ser. Och att vi inte bara lyfter ut de här svarta problemen, utan vi ser till helheten. Och inte minst de offentliga finanserna. Där har ju finansministern och regeringen ett stort S i rockarmen.
Ja. Johan, tankar?
Ja, jag håller med om det här med samhällsproblem. Jag tycker att det här är... Det sticker verkligen i ögonen och känns sorgligt att allting i Sverige här reas ut på det sätt som det gör nu när kronan är så här svag och faktiskt fortsätter att försvagas. Sen så tycker jag att förutom det här så handlar det väl också om att ändra lite regler. Jag tycker min seniorekonomkollega Robert Bergqvist skrivit en väldigt bra temaartikel i vår prognos. Där rekommendationen är att vi måste ändra vårt regelverk så att det blir lättare för till exempel svenska pensionsfonder att investera sina pengar i Sverige istället för att hela tiden investera detta utomlands och skapa de här strukturella försvagande utflödena för kronan. Så att, det handlar om att lite göra Sverige mer attraktivt även för oss själva.
Ja. Bra, även kronan tyvärr höll jag på att säga får vi väl återkomma till. Fast vi kanske får återkomma och säga att nu har den äntligen starkt som man tycker att den borde om man tittar på den här så kallade fundamentan som statsfinanser exempelvis.
Men då måste jag bara lägga till en sak till. Att vi har ju också en situation där vi hade Riksbanken som länge använde kronan för att få upp inflationen. Det satte sig hos utländska investerare. När jag pratar med många av mina kollegor ute på stan, om man tar dem som är akademiker eller sitter i myndigheter som inte sitter i marknaden, de har väldigt svårt att acceptera det faktiskt. Jag har haft många debatter med många av de personerna som har liksom en annan bakgrund eller plattform där de sitter. Men i marknaden är det väldigt, väldigt tydligt att utländska investerare brände sig under den perioden. Och då har man tappat sitt förtroende, så tar det lång tid att bygga upp det. Och det är ju det som Riksbanken nu behöver göra. Men det är också viktigt att man förstår att förtroendet är lågt på grund av hur man agerade under de här åren när man använde kronan för att få upp inflationen.
Ja, okej. Okay. Så en liten passning till Riksbanken. Var ihärdiga i pratet om att kronan är viktig och så vidare. Nej, nu blev det fel igen. Jag försöker hela tiden.
Men då tänker jag så här att jag tror kanske inte att det är Riksbankens roll att prata så mycket krona. De borde inte ha pratat ner den och de har också svårt att prata upp den. För risken är ju att vi är en liten valuta och de börjar testa oss. Så att du börjar spekulera mot kronan och testa hur mycket Riksbanken vill höja räntan. Det kan ju bli väldigt jobbigt ur ett konjunkturperspektiv. Så att tillbaks till det som jag hade i min spaning. Alla vi andra, inklusive finansministern och regeringen och politiker har ju en väldigt viktig uppgift att tala om. Hur ser det ut i offentliga finanser? Hur ser det ut i banksektorn? Vad har vi för resurser om det skulle hända någonting och mota det här? Det är våra S i rockarmen.
Okej, okay, bra. Nu säger jag ingenting. Jag bara lämnar över ordet till dig, Johan. Sorry. Du ska i alla fall prata om otålighet.
Ja, lite så. Men förutom kronan, den här sommaren har ju även räntorna varit i fokus. Långa räntor framförallt som har stigit en hel del. De är ju de högsta på 10 år i USA. Tittar vi på rörliga räntor i Sverige, rörliga bolåneräntor, de är de högsta på 15 år i Sverige. Och Riksbanken har ju gjort 7 höjningar sen i maj. Förra året.
April började de förra året.
April.
Och, 26 tror jag.
Ja, ja. Och sen så kommer en 8:e av allt att döma här om några veckor. Liksom. Så att räntor är fortfarande på väg upp. Men om vi går tillbaks då ett drygt år i tiden till när vi fick det här förfärliga kriget som startade med energiprischocken som följde, inflationen steg, räntehöjningarna började komma på ett chockartat sätt kort därefter. Så det här gjorde ju att det blev en väldigt, väldigt dyster stämning och alla ekonomer och marknaden de var väldigt snabba ur startblocken här och måla upp olika typer av katastrofscenarier. Och så gjorde man det. Och så satt man sig och väntade på att allting skulle krascha. Och så hände liksom ingenting. Allting verkade liksom puttra på. Vi fick lite problem för fastighetsbolag här i Sverige. Och konsumenterna har liksom mått bättre på olika håll i världen. Men börserna har stigit. Vi har haft företag som tjänar bra med pengar. Och
urstarka arbetsmarknader.
Urstarka arbetsmarknader. Och tillväxten har också liksom hållit uppe rätt okej. Okay. Så att... Då kommer man liksom då fram till den här spaningen då som man kan kalla otålighet. Det är liksom svårt när man har haft den här prognosen så länge nu. Och lågkonjunkturen som vi pratade om, den mest väntade lågkonjunkturen som aldrig kommer. Liksom. Och det är svårt att hålla i det här riktigt. Och nu har man, tycker jag, sett då, kanske framförallt i USA, som ligger ju alltid lite före, men har man sett att det har ändrats här nu under sommaren så att folk pratar inte längre om hard landing, utan nu är det soft landing och till och med att man börjar ta steget och prata om no landing då, från vissa håll. Och min spaning är att det kanske är lite tidigt. Det är faktiskt fortfarande så att barometerdata runt om i världen pekar rätt svagt. Vi vet sen vår lärotid att det tar tid för räntehöjningar att få fullt genomslag. Så att vi kanske inte har sett de fulla effekterna än. Och jag tycker rent generellt att man kanske ska vara lite försiktig med att helt avskriva det här hard landing-scenariot. Och då ska jag vara tydlig med det. Vi kom ju med en prognos igår och titeln på den är mjuklandning möjlig men tillväxtkraft saknas. Så att visst, vårt scenario är också mjuklandning, men det finns nog en tilt när det är riskbilden i alla fall åt att det kan fortfarande bli lite värre. Och framför allt om man ska bli lite mer konkret så tycker jag att är det någonting som jag har lite svårt med så är det de här prognoserna som nu börjar komma kring svenska bostadspriser. Att nu har vi bottnat och nu ska priserna antingen liksom röra sig lite sidledes eller börja stiga igen. Och det tror jag man ska vara lite försiktig med för att det finns mer problem för bostadsmarknaden, för hushållen och jag tror att det kommer också att synas i lägre bopriser framöver.
Bra, Annika ska få komma in. Jag skulle bara vilja, kan du bara någon liten definition av hårdlandning, mjuklandning? Alltså det ena är värre än det andra, men vad skulle det innebära en hårdlandning? Kraftig stigande arbetslöshet?
Man kan väl börja med att säga att det blir recession i alla fall. Då. Liksom det är ju en hårdlandningsbegrepp och det kanske man då slipper om vi då räknar med mjuklandning. Ja. Och jag ska säga att det är ju vårt huvudscenario också, att vi slipper recession i USA. Men riskbilden tror jag ändå är åt snarare åt det lite negativa hållet än att vi ser en större risk för att det blir en no landing eller en fortsatt.
Och i spåren av det då i alla fall en markant stigande arbetslöshet eller högre.
Allting kommer att gå i den riktningen men det är klart att min enda tanke här är att man ska vara lite försiktig med att säga och blåsa faran över.
Ja, där kan man ju lägga in att i alla räntehöjningscykler utom den på 90-talet har ju faktiskt följt av en recession enligt amerikansk definition sen 60-talet eller någonting. Så att det verkar väldigt svårt att få till den här så kallad mjuklandning, att kunna höja räntan, tämja inflationen utan att ekonomin påverkas allt för negativt. Nu Annika, ska du få spana på spanaren.
Jag börjar då i det här med no landing. Det använder inte jag för att jag håller med dig Viktor, det som du sa nyss, att vi har inte sett det historiskt och Johan var också inne på det. Och om man tar Europa har vi väl redan landat och tar man Sverige så har vi under det här året sagt att det är ett förlorat år och det kommer vi hålla fast vid även i nästa vecka. Så att det är ju ganska stora utmaningar som vi står inför och vi har inte sett konsekvenserna fullt ut. Jag har några skäl till varför det har dröjt om folk upplever det. Men det kan jag inte säga nu utan då får man lyssna på vår konjunkturrapport nästa vecka. Då har vi lite resonemang om det där.
En cliffhanger den där rapporten.
Det måste man ha. men däremot så tycker jag det som Johan började med att säga att man har sagt det så länge. Här tror jag kanske det är lite missförstånd för de flesta ekonomer har ju sagt att det ska komma 2023. Men om man börjar prata om det 2022 så tror folk att det är nu det ska hända. Och så tänker de, varför kommer all den här lågkonjunkturen? Den frågan har jag fått hur många gånger som helst. Men vi på Nordea och jag antar andra också har haft prognosen att det skulle hända det här året. Så att det är nog lite så att vi kanske har vi kommunicerade tidigare än vad det ska hända och det gör att folk tror det ska komma. Ja. Däremot, allt annat lika så är det ju motståndskraften har varit lite bättre.
Och det är precis skillnaden mellan hur det brukar se ut. För att då börjar man se räntor stiga i långsam takt och tillväxten kanske börjar mattas lite. Och det är fortfarande en oenighet bland ekonomer och bedömare och även marknaden om det här ska liksom bli bara en inbromsning eller en ny lågkonjunktur eller var det nu hamnar. Den här gången så fick vi alla de här chockartade händelserna samtidigt som gjorde att alla bytte till bässpåret i princip direkt.
Ja, man ska ju lägga till att det var ju kriget också om ju åtföljande energiprisuppgång som kom.
Ja, men
det var ju mycket som hände.
Energi, inflation, räntor och krig.
Och så all efterspelet till pandemin med komponentbrist. Det var ju inget roligt läge direkt i fjol. Man kan väl säga, om jag minns skolboken rätt så för att ränteeffekter ska få fullt genomslag 18-24 månader, någon slags tumregel?
Ja, fast där, eller, ja, jo, så är det ju. Men det beror ju också lite på hur man lånar. I Sverige lånar vi ju kort, i USA lånar man väldigt långt, så det beror ju på vem tittar på. Tar man ett svenskt perspektiv, ja, men jag tror faktiskt att det kanske går fortare den här gången med tanke på att vi är så högt skuldsatta. Så man,
det jo, men det har liksom man ju pratat helt, om att Sverige med korta bindningstider och hög belåning och så vidare.
Ja.
Men som och sen jag tänker, faktiskt, om jag tänker globalt.
Jo, men sen är det ju faktiskt så att bankerna har inte fullt ut höjt lika mycket som Riksbanken har höjt. Så det är ju lite problematiskt för dem om de då vill att hushållen ska känna av de här räntehöjningarna. Så har vi tagit en del av den kostnaden.
74 punkter närmare bestämt, ja, enligt FIs mycket kalkyler. Som de, det är väl någon modell där. Men i den senaste, det kommer en färsk uppdatering här. Eller har den redan kommit kanske? Det kommer då.
Men det är skillnad. Banken har tagit en del av de där kostnaderna. Mm. Och rent krasst så är ju poängen med räntehöjningen att det ska kännas av. Och tar mellanhanden kostnaden så tar det ju längre tid.
Mm. Just det. Så att bankerna, era arbetsgivare borde höja boräntorna lite mer då helt enkelt. Så det verkligen känns att räntorna...
Det man kan säga är att marginalerna har krympt ganska ordentligt. Ja, det är väldigt tajt konkurrens på bostadslånen.
Ja. Bra, tack för det.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nu ska vi försöka stänga butiken här. Vi skulle kunna fortsätta ett bra tag, känns det som. Men den här gången ska vi inte det. Och Annika, det är du som får sista ordet, nämligen veckans viktigaste. Vilken datapunkt, dålig översättning från engelska kanske, som man absolut inte får missa den närmaste tiden.
Med tanke på att vi fick svaga amerikanska arbetsmarknadssiffror igår så kommer de kommande amerikanska arbetsmarknadssiffrorna på fredag, någon för payroll, blev väldigt intressanta. Det är ju superviktigt för amerikanska centralbanken hur tajt arbetsmarknaden är. Nu börjar vi se de första svaghetstecknarna där. Vad betyder det?
Just det. Officiella statistiken kom på fredag.
Och siffran igår fick ju långräntorna att gå ner någonstans mellan 10 och 15 punkter. Det är mycket på en datapunkt. Och man prisar också bort en del av den höjning som eventuellt skulle komma från Fed senare i höst.
Mm. Spännande. Fredag 14.30. Payrolls. Mm. Månadens viktigaste siffra brukar vi säga.
Ja.
Kanske även den vecka, månad. Ja. Hörrni, stort tack för idag. Säsongen är igång och allra störst tack förstås till er som har lyssnat. Vi är nu tillbaka om 2 veckor igen, precis som det brukar vara. Ta hand om er så länge. Hej då!
Du har hört Makrorådet från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DI's andra poddar, Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnar.